Are you still talking about Jeffrey Epstein?
This bill is a deal with the devil.
The mission didn't end with Charlie's life.
Obviously, Greenland should be part of the United States.
Turn the volume up!
Hej och välkomna till USA-podden avsnitt 754. Det är den 8 juli klockan 2:30 här i Sverige. Och den berömda sommartorkan som ibland drabbar nyhetsläget märker vi inte av. Tur då att vi återigen har ett kanonuppställ från USA som är med oss idag. Gina Lindberg i Washington, hej!
Hallå, god morgon från Washington.
Hur är läget?
Det är bra, vi är tillbaka på svala, normala sommartemperaturer här på 30 grader. Det är ganska skönt efter den här 40-gradiga extremvärmen som har legat över stan ett tag.
Simon Isaksson har vi också med oss. Du är tillbaka i Austin nu. Hej Simon.
Hallå, hej hej.
Är det stabila 30 grader hos dig också?
Stabila typ, vad blir det, 37-38 kanske i skuggan.
Du vinner nästan värmetävlingen nu då?
Ja, det blir så. I Texas.
I Texas. Hörrni, jag tänker att vi ska gå direkt in på den senaste utvecklingen i Mellanöstern. För under natten så skedde det storskaliga attacker mellan USA och Iran, alltså under natten mellan tisdagen och onsdagen. Och nu på förmiddagen så annonserade Trump att i hans ögon så är vapenvilan mellan de här båda länderna över.
As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal, and if I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
Ja, Trump skrädde inte orden när han mötte pressen tidigare idag på NATO-toppmötet i Ankara som ju pågått samtidigt som den här senaste utvecklingen mellan USA och Iran. Och när ni som lyssnar hör det här så har han hållit ytterligare en pressträff, men vid tiden för bandning så har den ännu inte inträffat. Och vi ska prata om själva NATO-mötet, men först Gina, den här senaste utvecklingen, vad är det som har hänt?
Ja, det senaste är alltså att Trump säger att vapenvilan med Iran, som han ser det, nu är över. Och hans ord var ju, som vi hörde, väldigt hårda. Han talar om den iranska ledningen som avskum, det är sjuka människor, det är våldsamma människor, de är lögnare. Och den här starka reaktionen från Trump kommer efter bombningarna som har varit i natt, när Iran alltså genomförde intensiva anfall mot Bahrain och Kuwait. Och de bombningarna kom ju som svar på USAs attacker mot Iran, som i sin tur kom efter iranska angrepp mot fartyg i Hormuzsundet. Så att det här har trappats upp senaste dygnet, och det gör att Trump nu reagerar mycket, mycket starkt. Men samtidigt gjorde ju Trump som han väldigt ofta gör. Det vill säga, han låter upprörd, han låter bestämd, men han säger inget riktigt definitivt. Han säger ju inte att vapenvilan formellt helt och hållet är över, utan han säger att förhandlingarna kan fortsätta. Han hänvisade till att Jared Kushner och Steve Witkoff, de kan fortsätta förhandla, och de gör det väldigt bra, sa han. Det vill säga, han lämnar ju dörren lite på glänt ändå. Och det där är ju klassisk Trump-taktik, att låta väldigt, väldigt upprörd, låta väldigt hård, och samtidigt inte säga något riktigt bestämt om vad det här egentligen innebär.
Ja, det är ju rätt oklart fortfarande, och mycket kan som sagt hända. Det kan också svänga ganska fort när det kommer till Trump. Men Simon, om det nu blir så att det här samverkansavtalet bryts, vad skulle det innebära rent konkret?
Ja, det innebär att man återgår till att ligga i krig med varandra, och att vi kan få veckor eller månader av fortsatta nätter och dagar där vi får uppgifter om nya attacker mellan länderna. Men Trump har ju använt sådana här hårda ord mot iranska ledarna tidigare. Länderna har skjutit mot varandra tidigare, och det har fortfarande pågått förhandlingar. Så att det här, som Gina säger, det betyder ju inte nödvändigtvis att någonting är helt över, utan det kan vara en del i Trumps svar mot Iran nu att också låta hård och visa på något sätt. Han är ju mån om att det ska kännas som att han har kontrollen vilket han redan får kritik för att han inte har just nu när det här händer. Han har sagt att Irans militär är förintade och att flottan ligger på havets botten, och ändå kan Iran svarar militärt på det här sättet. Det väcker ny kritik då mot att Trump inte skulle ha särskilt stor kontroll över situationen. Så han försöker skaffa sig den kontrollen. Och sen har vi det här med oljepriserna som i såna här lägen sticker iväg uppåt. Trump vill inte att oljan ska bli dyrare. Amerikanska väljarna vill inte att oljan ska bli dyrare. Så det där är också en faktor som spelar in.
Mm. Och som jag var inne på så har ju allt det här pågått samtidigt som NATO då har haft sitt stora toppmöte i Ankara. Simon, hur har Iran-kriget alltså generellt påverkat relationen mellan Trump och NATO?
Men det är ju det som har fått det att svaja till riktigt ordentligt under våren. Alltså dels har vi ju först så var det ju frågan om Grönland, och den här Grönlandsfrågan är ju återuppväckt igen nu under det här NATO-mötet när Trump poängterat återigen då att USA borde kontrollera Grönland. Men annars så har det ju varit Iran-kriget som har gjort att det har blivit att det har skurit sig mellan olika länder. Till exempel Spanien då, som Trump tycker har varit helt odugliga som en allierad till USA under Iran-kriget. Och senast idag kom han ju med en ny känga mot Spanien. Och NATO-chef Mark Rutte har ju ägnat mycket av sin tid på sistone, både under det här mötet nu men också när han varit över i USA och träffat Trump i Vita huset. Då har ju Ruttes jobb varit att påminna Trump om alla exempel på hjälp som USA faktiskt fått av NATO i samband med kriget. Och han har också försökt charma Trump, skulle man kunna säga, genom att ta upp hur mycket mer europeiska länder numera spenderar på sitt försvar tack vare Trump. Men Trump är fortsatt missnöjd både över bristen på hjälp från NATO-länder och han tycker att de spenderar för lite pengar på sitt försvar jämfört med USA, och han tycker att USA borde få kontrollera Grönland.
Mm. Ja, men om vi vänder blickarna mot det här toppmötet då, som pågått sedan igår tisdag, då anlände ledarna dit. Idag var själva liksom mötet här på förmiddagen. Gina, vad är det Trump har velat få ut av det här mötet?
Ja, hans grundinställning när det gäller NATO är ju just detta att han vill skifta balansen inom militäralliansen så att Europa ska ta mycket större ansvar både ekonomiskt och militärt, och USAs ansvar ska i gengäld minska. Och det där kom han ju in till Ankara med precis det budskapet. Det var det första han sa när han landade, hur besviken han var över NATO-länderna. De ställer inte upp för oss, säger han. Och precis som Simon är inne på, det han syftar på framför allt och det han lyfter upp som exempel, det är ju Irankriget, att han tycker att där borde övriga NATO ha ställt upp och hjälpt USA. Det han inte nämner är ju att anfallskriget mot Iran var beslutat från USA i samråd med Israel. Det var ju inte någonting som var förankrat i NATO, det var inte förankrat i FN, det var inte heller förankrat i kongressen här i Washington. Ändå tycker han att NATO-länderna borde ha ställt upp. Så det är det ena. Och det andra som han vill få ut från toppmötet, det är ju att markera det här med Grönland. Han har ju definitivt inte släppt frågan om Grönland. Och det blev så tydligt nu i Ankara att han återkom gång på gång till det under pressträffen, att USA behöver Grönland. Och signalen som han vill skicka hemåt hit till USA, det är ju att han sätter USA först, att den inhemska militärbudgeten är viktigare. Den ska ju öka, den här gyllene försvarskupolen, The Golden Dome, ska byggas över USA. Samtidigt som engagemanget internationellt, alltså de amerikanska satsningarna på NATO, ska minska.
Vet vi om han kommit någon vart med de här frågorna på det här mötet?
Ja, vi vet ju inte om han får ut det han vill, men det vi vet är att han har fått ut sitt budskap. Det är ju väldigt tydligt. Han vill sända budskapet att han inte bryr sig om NATO lika mycket som NATO bryr sig om honom. Och han gick ut hårt och sa att det första han sa på första pressträffen att ja, jag övervägde att inte åka hit och inte komma till NATO-mötet överhuvudtaget. Enda anledningen att han gjorde det, sa han, var att det var president Erdogan, Turkiets president, som var värd. För honom gillar han ju, det gör han också tydligt. Men i övrigt var det ju väldigt beska besked till NATO, och han markerade direkt att USA kan komma och dra tillbaka fler trupper till exempel. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Trump.
Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite mer om president Trumps relation med president Erdogan i Turkiet. För som du var inne på, Gina, så verkar det ha varit viktigt för Trump att det var just i Turkiet som mötet ägde rum för Trumps beslut att överhuvudtaget komma på det här mötet.
You've been a great leader and a respected leader all over the world. And we really do. We've had right from the beginning good chemistry. We've had a very special relationship.
Vi har jättebra kemi och en speciell relation, sa Trump om president Erdogan igår när han mötte pressen i Ankara. Gina, det verkar som att Trumps och Erdogans relation är lite bättre än Trump och NATOs relation.
Definitivt, verkligen. Och han gör ju det tydligt så mycket han kan. Han pratar om det här att du är respekterad över hela världen. Det är väl en sanning med modifikation. Men att de har bra kemi, det verkar ju vara ett faktum. Och Trump gillar starka ledare. Det säger han gång på gång. Och han markerade just hur mycket Trump markerade hur mycket han egentligen inte alls ville vara där. Att NATO gjort honom besviken, men Erdogan får honom att mjukna lite grann. Och sen på sittande pressbriefing så kom han ju också med nyheter om att Turkiet skulle kunna köpa stridsplan från USA och att tidigare begränsningar i handeln, sanktioner, ska kunna hävas till exempel.
Ja, precis. Det där var något han meddelade här på det här mötet. Det är också något det har funnits uppgifter i amerikanska medier om innan. Att Trump då vill sälja de här särskilda stridsplanen till Turkiet trots att det finns då ett kongressförbud som förbjuder försäljningen av just den typen av plan. Simon, varför vill Trump få till en sån här affär?
Ja, alltså Turkiet, först och främst, Turkiet använder sig av ett ryskt luftförsvarssystem, och i USA så oroar man sig för att det skulle kunna samla in data från amerikanska F-35-stridsflyg om Turkiet fick sådana plan. Därför finns det här förbudet. Men Turkiet är ju annars en stor kund hos den amerikanska krigsindustrin, och Trump beskriver sig som god vän med Erdogan, och han vill att Turkiet ska få köpa F-35-flyg också när man ändå köper mycket annat från den amerikanska militären. Den officiella förklaringen från Trump, det är att ja, USA har en bättre relation med Turkiet än med många andra NATO-länder, och att man inte har sanktioner riktade mot en vän. Så har han uttryckt sig nu när han har fått frågor om det här. Men det blir besvärande både för kongressen, andra republikaner i USA som inte vill att Turkiet ska få tillgång till de här stridsflygen innan man har en plan för vad som ska hända med det här ryska luftförsvarssystemet som finns i landet. Det kan också bli lite bekymmersamt eller besvärande för Israel om USA utvecklar en allt för stark och nära relation med Turkiet i Mellanöstern, och på så sätt så kanske maktbalansen skiftar lite grann, där Israel annars är den självklara ettan som allierad i Mellanöstern, om nu Trump och Erdogan blir allt för nära varandra.
Ja, Netanyahu har inte varit helt glad över de här nyheterna om de här planen och den här försäljningen som Trump vill få till. Men Simon, lite i skymundan så har ju även Ukraina varit ett ämne på det här toppmötet. Trump ska ha träffat Ukrainas president Zelensky också under mötet. Hur högt uppe på prioriteringslistan är Ukraina-kriget för Trump just nu?
Men det är som du säger, det sker lite i skymundan. Alltså vi pratar om Grönland, vi pratar om Iran, Hormuzsundet. Trump pratar också gärna om Venezuela, men Ukraina-frågan har ju hamnat i bakgrunden. Och det kan man väl tänka sig har att göra med att Trump lovade att komma med en lösning dag ett när han blev president. Han vill ju ses som en vinnare och som en mästerlig förhandlare. Och här har det ju inte gått som Trump sagt och hoppats. Så det är inte särskilt kul ämne för Trump, om man säger så. Han pratar nog hellre om till och med ekonomin i USA eller Hormuzsundet, där han har bekymmer i opinionen, än man pratar om Ukraina. Det verkar så i alla fall. Men samtidigt så är ju ändå budskapet från Trump-administrationen att man är fortsatt intresserad av att mäkla fred. Det är bara det att man har kört fast just nu.
Och Gina, vad krävs för att hans engagemang för Ukraina skulle öka.
Ja, vi får se vad det här mötet idag ger, för att Trump och Zelensky, Ukrainas president, ska ju träffas separat i Ankara idag, så att det är möjligt att det kommer nya uttalanden där. Men även om vi inte har hört Donald Trump säga något nytt om USAs engagemang, i alla fall inte än, så är det vissa amerikanska senatorer som har uttalat sig, och det där skulle ju också kunna vara ett tecken på att det rör på sig. Det är ju en delegation från senaten som är med på plats i Ankara. Och jag hörde demokratiska senatorn Jeanne Shaheen från New Hampshire som sa på en presskonferens nyss att det finns momentum för Ukraina nu, och att hon räknar med och hoppas på att den amerikanska kongressen ska lova utökat stöd. Så att vi får väl se om det där är en förhoppning från demokraterna eller om det faktiskt ligger något mer konkret bakom.
Det får vi göra, och så tänker jag att vi går vidare nu och riktar blickarna mot delstaten Maine och den senaste utvecklingen i kampen om senaten där. Den demokratiska progressiva kandidaten Graham Platner vann ju för några veckor sedan sitt primärval, trots att det redan då fanns uppgifter om både nazisttatuering och att han behandlat flickvänner och kvinnor våldsamt. Men i måndags kväll så gick en av de här flickvännerna ut i Politico och utvecklade sina anklagelser mot Platner och sa där att han sexuellt våldfört sig på henne. Och när CNN:s Jake Tapper frågade henne om hon blev våldtagen, så lät det så här.
Did Graham Platner rape you?
By definition, yes. Absolutely.
Because he had non-consensual sex with you.
Yeah.
Forced himself on you.
Mm-hmm.
Even after you had told him no and fought him off.
Yeah. He violated multiple layers of consent that night.
Ja, Simon, vad är det för anklagelser som Resicott riktar mot Graham Platner?
Det är ju våldtäktsanklagelser, och den här historien, den skedde 2021. Hon beskriver att hon hade haft ett förhållande med Platner till och från under en längre tid. Och den här kvällen så hade han frågat om han kunde få komma över. Hon sa nej, hon kände inte för det. Men efter ett tag så kom han in i hennes hem ändå. Gick genom dörren väldigt påverkad av alkohol och ville ha sex. Trots att hon då upprepade gång på gång att hon inte ville. Men han var så påstridig att hon till slut gav med sig för sin egen säkerhets skull, enligt sin berättelse nu då. Och efteråt så däckade Platner på hennes säng, och hon lät honom sova kvar, för hon ville inte att han skulle köra hem i det där skicket. Och dagen efter så säger hon nu då att Platner sa att han inte kom ihåg vad som hade hänt. Hon bad honom åka därifrån och aldrig mer komma tillbaka. Så det är detaljerna då i de här grova anklagelserna nu då som kommer.
Mm. Och hur har Platner själv svarat på anklagelserna?
Han har lagt ut en 2 minuters video där han kallar det för allvarliga och falska anklagelser, och att den här rapporteringen då är inkorrekt, och att alla anklagelser om icke-samtyckt beteende är osanna. Och sen fortsätter han i den här videon också och prata mer om sin politiska rörelse, och att han inte kommer väl vända sina väljare ryggen och så vidare. Men det som väcker uppmärksamhet är ju givetvis den här, alltså hans politik hamnar ju verkligen i skymundan nu, men han försöker ändå hålla kvar vid det även i den här videon som han lagt ut.
Och det fanns ju som sagt flera anklagelser riktat mot honom redan innan det här, inte så här grova anklagelser då. Men då stod ändå stora delar av det demokratiska partiet bakom honom fortsatt. Gina, hur har reaktionerna varit efter den här senaste berättelsen och de här senaste anklagelserna?
Ja, nu är det kört för Graham Platner, och vi har ju pratat om det i tidigare poddar att, precis som du säger, det har varit så mycket tidigare. Skulle det hända en sak till så skulle det vara kört, och nu hände det. Den här våldtäktsanklagelsen blev droppen som fick bägaren att rinna över för demokraterna. Så att tidigare var det ju bara en demokratisk senator, nämligen John Fetterman, som gick ut och tog avstånd från Graham Platner. Nu tar alla avstånd från honom. Det började med demokratiska partiet hemma i Maine, som har markerat väldigt tydligt att de uppmanar honom att lämna sin kandidatur. Och sen har det varit bara ett pärlband av senatorer i kongressen i Washington. Även Bernie Sanders till exempel. Han har ju varit Graham Platners kanske främsta försvarare. Men han har nu också tagit sin hand ifrån honom. Och även andra demokrater som inte har med det här valet att göra. Profilerade höjdare som Soran Mamdani till exempel, borgmästaren i New York som har varit ute. Och det väcker ju frågor om partiet, alltså vilken koll demokratiska partiet har på sina egna kandidater. Det som kallas för vetting i politiken, alltså det här att man noggrant går igenom bakgrunden, CV:t, tidigare eventuella skandaler eller skelett i garderoben, vilken historia man har på sociala medier till exempel. Det är ju sånt som ska gås igenom för en kandidat på den här nivån. Det är ändå senaten det handlar om. Och det här har ju uppenbarligen hans kampanj och partiet missat eller mörkat. Och det väcker ju väldigt mycket frågor om vilken koll de egentligen har.
Mm. Och som Simon var inne på så gick ju Platner själv ut på sociala medier och bland annat då förnekade de här anklagelserna och sa också att han ska reflektera över hur han ska göra med sin kandidatur.
Regardless of the inaccuracy of the reporting, but mindful of the political reality it will inflict, we are taking the time to reflect on the best path forward for the state that I love, the people that I love, the movement I belong to, and the goal of defeating Susan Collins.
Men Gina, än så länge, klockan ungefär 3 på onsdagen, så har han inte tagit något beslut. Finns det någon chans, tror du, att han stannar kvar som kandidat?
Det kan jag inte tänka mig. Inte med den här massiva kritiken som riktas mot honom nu och uppmaningar från alla håll och kanter om att hoppa av. Jag tror det är bara en fråga om tid, timmar kanske, innan han meddelar att han lämnar kampanjen. Det sägs att han också avvaktar därför att han vill ha chans att kunna ge sitt stöd till någon annan kandidat, det vill säga uppmana sina väljare att rösta på någon specifik annan person. Men att Graham Platner i det här läget skulle försöka klamra sig kvar vid den här kandidaturen, det har jag väldigt svårt att tänka mig.
Men väljarna sa ju sitt egentligen då i primärvalet i början på juni. Simon, vilka kan ta över efter Platner om man nu skulle hoppa av, och hur skulle den processen se ut i sådana fall?
Det har ju aldrig hänt förut att Maine-demokraterna hamnat i en sån här sits. Så att det är ju kaotiskt i partiet just nu, minst sagt. Men det finns en lag i Maine som säger att man kan välja en ny kandidat om den man tidigare valt, alltså Platner i det här fallet, skulle hoppa av. Då måste han dock hoppa av enligt den här lagen då senast klockan 5 på eftermiddagen på måndag. Alltså om några dagar. Då får partiet enligt den här lagen 2 veckor på sig att ta fram en ny kandidat. Och hur man då ska göra det, det finns lite olika sätt som diskuteras just nu enligt New York Times. Antingen så kommer man hålla ett konvent och välja en ny kandidat på det konventet, eller så ordnar man ett nytt val i delstaten snabbt, för man har ju bara några veckor på sig då. När det kommer till potentiella kandidater så nämns framförallt förlorarna i demokraternas primärval för guvernörsposten, alltså de som har nyss varit med i rampljuset men inte nådde hela vägen fram då i guvernörsracet. Bland annat Troy Jackson, en vänsterkandidat som jag noterar att många Platner-väljare nu vänder sig till för att hans politik är rätt lik Platners. Så vi får se ifall det blir något sånt namn då man ska lära sig inför höstens senatsval istället.
Platner var ju liksom ytterligare ett exempel på den här vänsterprogressiva vågen som vi har pratat om inom det demokratiska partiet. Och Maine då som delstat är ju en av de absolut viktigaste delstaterna inför höstens senatsval. Gina, hur kan den här händelsen påverka det kommande senatsvalet i november sen?
Ja, det här är en smärre kris faktiskt för demokraterna, därför att det här var ett väldigt viktigt val för demokraterna. Det väger ju så jämnt i senaten och republikanerna har majoritet. Så att den här platsen i Maine, där sitter alltså idag en republikansk senator, Susan Collins. Hon ses som sårbar. Och det här var en av demokraternas bästa chanser att kunna flippa en plats i senaten. Alltså att kunna byta ut en republikan mot en demokrat. Och där sågs ju ostronodlaren, arbetarkillen, vänsterdemokraten Graham Platner som en räddare i nöden för partiet. Hans opinionssiffror har ju varit väldigt starka. Och han skulle bli den som vände delstaten Maine och tog över den här platsen i senaten. Och nu är de förhoppningarna utraderade när det gäller Graham Platner. Nu får vi se om en eventuell ny efterträdare kan lyckas komma i kapp och bli den som petar Susan Collins från den här posten. Det har i alla fall blivit väldigt mycket svårare för demokraterna.
Ja, om vi tittar på det från republikanernas perspektiv och från Susan Collins perspektiv, Simon, är den här händelsen något positivt för dem rent ut sagt?
Alltså det som hade varit bäst rent opinionsmässigt för republikanerna, det är väl om Platner sitter kvar och blir den här skandalomsusade kandidaten som folk inte vill rösta på. Hur det blir istället, för vi får väl anta att han kommer hoppa av, det avgörs ju, tror jag, hur den här 2 veckors valrörelsen kommer se ut i Maine då. Kommer väljarna, Platner-väljarna som varit så engagerade och drivande i det här, kommer de känna sig överkörda i den här nya valrörelsen? Kommer de känna sig oinspirerade efter den? Ja, men då kan ju Susan Collins chanser förbättras om folk inte känner för att gå och rösta längre då i valet sen i november. Men lyckas man hitta en kandidat som blir på något sätt lika populär som Platner minus skandalerna, då kan det bli fortsatt svårt för Susan Collins. Så det här blir ju en väldigt avgörande period nu i Maines politik här, juli månad.
Ja, vi får se vad som händer. Och som sagt, när du som lyssnar på den här podden hör det här, så kanske faktiskt Platner redan har tagit ett beslut. Vi får väl se vad som händer. Men nu tänkte jag att vi ska kasta oss tillbaka till det här 250-årsjubileumet som vi pratade om förra veckan. För trots att du, Gina, varnade för de här höga temperaturerna inför, så var det väl ändå få som trodde att det skulle få så stora konsekvenser. Det blev inte riktigt som tänkt det där firandet, Gina.
Nej, det blev verkligen. Det blev historiskt på ett annat sätt än tänkt. Det blev här i Washington, det officiella firandet i Washington blev väldigt varmt, väldigt rökfyllt och väldigt försenat. Och det är lite grann som att hela stan fortfarande försöker hämta sig efter det som hände i helgen. Det blev alltså den varmaste nationaldagen som uppmätts i Washington, nära 40 grader. Och det där gjorde ju att flera programpunkter fick ställas in med mycket kort varsel. Så att paraden ställdes in, andra punkter ströks också av hälsoskäl, sa myndigheterna. De sa att det är farligt att vistas ute. Men framåt sena eftermiddagen, det var helt dött i stan under dagen, men framåt eftermiddagen när temperaturen alltså kröp upp mot 40 grader, då var det fullproppat på Pennsylvania Avenue med genomsvettiga nationaldagsfirare som var på väg mot The Mall, där Donald Trump skulle hålla tal, den här stora parken som sträcker sig från kongressen till Lincoln Memorial. Och folk köade i timmar. Jag stod själv i 2 timmar i kö i solgasset. Och det där tog ju på krafterna, inte bara för mig utan för många. Det var fullt i kyltälten inne på området, för att där tog man emot då överhettade nationaldagsfirare som togs in och fick vård, fick kalla omslag och fick sitta i luftkonditionering och dricka vatten och sitta i skuggan tills man hade hämtat sig lite. Och sen mörknade himlen och Secret Service beordrade i högtalarna plötsligt evakuering. Så att då fick alla 10 000-tal som var där inne vända tillbaka igen, ut genom grindarna, snabbt rusa in på departement och museer som öppnade dörrarna för att man skulle kunna söka skydd där inne tills faran för det här åskovädret var över. Så det var ganska pressad stämning där ett tag, men sen till slut, mycket kraftigt försenad, så kunde folk återvända, de som orkade, och Donald Trump stod i talarstolen till slut inför en ganska överhettad men jublande publik ändå.
Ja, och han sa ju själv att han skulle hålla det där talet oavsett om det var en person i publiken eller inte. Till slut så höll han det då. Vi ska komma tillbaka till det, men utöver allt det här med vädret, Gina, så var det också en marsch som den vita nationalistgruppen Patriot Front anordnade i Washington under dagen då, som fick en del uppmärksamhet. Vad är det där för en grupp och vad fick det här för reaktioner?
Ja, Patriot Front, det där är ju en välkänd eller ökänd vit maktgrupp som kom marscherande in i Washington, kom till Union Station, till centralstationen, och marscherade in i stan på nationaldagens förmiddag. Så de gick i raka led med flaggor och sköldar, maskerade som de brukar vara. En grupp på några hundra män som skanderade Reclaim America, och de hade sydstatsflaggor med sig också. De brukar ju ha spektakulära demonstrationer som får mycket uppmärksamhet, och det fick även det här. Det var en sorts blixtaktion. De verkar ha varit här någon timme ungefär och sen lämnar de. Och det var flera olika demonstrationer som pågick runt om i Washington i lördags. Det var en antifascistisk demonstration utanför Vita huset till exempel. Men den här Patriot Front, vit maktmarschen, den fick ju mycket uppmärksamhet för att den var stor, och för att det är en ökänd grupp som är väldigt aktiv och som sprider rasistiska budskap.
Mm. Allt det där pågick i Washington. Simon, du befann dig i en liten by på Texas landsbygd. Jag misstänker att du upplevde något helt annat än vad Gina gjorde.
Ja, precis. Alltså, de flesta amerikaner, för det här ska man ju komma ihåg, de är ju långt ifrån det som sker i Washington och det som skapar rubriker där. Alltså, i USA är det ju väldigt många som, ja men 4th of July, det är en familjehögtid. Man stannar hemma i sin lilla by eller sin lilla stad och umgås med nära och kära. Jag var i Smithville i östra Texas, runt 4 000 invånare som bor där. Där hade man en liten lugn parad på förmiddagen med cyklar, bilar och traktorer som körde långsamt med amerikanska flaggor på Main Street. Det blev barbecue på eftermiddagen, fyrverkerier på krigsveterancentret på kvällen. Och så där såg det ut på tusentals ställen runt om i USA under 4th of July. De flesta firanden är småskaliga och raka motsatsen till det påkostade i storstäderna och i Washington DC. Och de är inte alls politiska, som det blev då i Washington, särskilt i och med Trumps tal.
Ja, precis. Han höll ju som sagt i slutet där talet, Trump. Gina, vad var Trumps budskap på 4 juli på det här 250-årsjubileet?
Ja, det var en hyllning till USA och till landets stolta historia. Men det var också ett tal som var späckat med dagsaktuell sakpolitik. Han pratade om allt ifrån arbetslöshetssiffrorna, påstått valfusk, aktiekurserna på börsen. Han återkom till det här med hotet från kommunismen. Det är något han pratar mycket om och har gjort senaste tiden. Att han hävdar att demokraterna är på väg mot kommunism. Så att det var som att han inte kunde låta bli att ta upp partipolitik även en sån här dag. Så på många sätt var det ett ganska vanligt Trump-tal trots denna väldigt speciella historiska dag. Och det där är ju något som kritikerna förstås är upprörda över, att han inte kunde låta bli partipolitiken. Men hans anhängare på plats vid The Mall, de jublade. De hade inte alls nått emot de här partipolitiska budskapen. Tvärtom, det var varma applåder från publiken där.
Men demokrater och Trump-motståndare hade ju som sagt någonting emot det. De menade att det här ska inte vara ett politiskt firande. Tyckte att Trump borde vara mer enande. Och det var ju också ett gäng demokrater som höll sina egna tal. Simon, var det mer enande budskap som kom från de talen?
Alltså, det var enande på det sättet att alla jag hörde på det ena eller andra viset stod enade mot Trump på lite olika sätt. Kalifornien-guvernören Gavin Newsom till exempel, han ägnade hela sitt tal åt att kritisera Trump och målade upp Trump som ett hot mot USA, där Trump bara bryr sig om sig själv och inte bryr sig om landet eller demokrati. New York-borgmästaren Sora Mamdani, han nämnde aldrig Trump vid namn i sitt tal. Han pratade inte om Trump överhuvudtaget, utan han ägnade istället sin tid åt att lyfta fram invandrarnas betydelse för USA och för New York. Men mellan raderna så var det ändå en tydlig motvikt till Trumps restriktiva invandringspolitik som Sora Mamdani målade upp där. Och Demokratiska partiets ordförande Ken Martin, han poängterade i sitt uttalande från partiet att de andra, alltså republikanerna, försöker få det här firandet till en hyllning av en politisk ledare. alltså Trump, men att demokraterna istället fokuserar på civil rights, rösträtt, sänkta kostnader och jämlikhet. Så även där var det ju en känga mot Trump-administrationen utan att han nämndes vid namn då av Ken Martin. Men det är klart att jag menar, även demokraterna lyfte fram sin politik och politiserade sina 4th of July-tal. Vilket känns också naturligt på något sätt, att det är ju så det blir när det kommer från politiker.
Mm. Men Gina, om man ska summera det här 250-årsfirandet då, hur kommer man minnas det i framtiden?
Jag tror man kommer minnas att USA den 4 juli 2026 var ett mycket polariserat land. Och här i Washington blev det ett mycket polariserat firande och ett kaotiskt officiellt firande. Det blev i många stycken en Trump-fest och Trump lyckades att magafiera det officiella 250-årsjubileet. Så kommer man minnas, tror jag, det officiella firandet här i Washington. Men som vi har varit inne på, USA är ett stort land och firandet pågick runt om intensivt hela helgen i hela USA. Och det har sett väldigt olika ut på olika håll beroende på var man var.
Vi ska snart avrunda dagens podd, men vad vore ett avsnitt av USA-podden denna sommar utan att vi pratar fotboll? Trumps nära band till FIFAs ordförande Gianni Infantino sattes återigen under lupp efter att Trump ringt till Infantino för att be honom se över en avstängning som den amerikanska toppspelaren Folarin Balogun dragit på sig när han fick ett rött kort. Trump tyckte helt enkelt inte att den incidenten borde ha resulterat i ett rött kort.
I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different.
Jag är bra på sånt här och tyckte inte det var fult spel, sa Trump. Men lite senare visade det sig att Trump inte visste vad ett rött kort var innan den här händelsen.
Red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding.
Ja, men FIFA verkade hålla med om Trumps bedömning och några dagar efter telefonsamtalet med Infantino så sköts Balogans avstängning upp så att han fick spela i åttondelsfinalen som gick av stapeln härom natten. FIFA själva säger dock att det här beslutet inte hade något med Trumps telefonsamtal att göra. Men Gina, det här fick ju väldigt stor uppmärksamhet.
Väldigt stor uppmärksamhet och väldigt starka känslor på båda sidor Atlanten efter detta. Och det har varit intressant att följa hur känslorna har svajat här i USA. Därför att först var det ju väldigt upprört efter det där röda kortet mot Balogun. Många amerikanska kommentatorer som tyckte att det var alldeles feldömt och det var onödigt hårt. Och sen kom då det här beskedet från FIFA och beskedet om att Trump hade ringt Infantino. Då blev det ju lite mer blandat. Förbundskaptenen för amerikanska laget, Pochettino, han gick ut och sa att han var jätteglad över att FIFA hävde avstängningen. Helt rätt, tyckte han. Men många amerikanska sportkommentatorer som var kritiska förstås och sa att det här visar att risken för politiska påtryckningar, risken för korruption. Och det riskerar ju dessutom att bara slå tillbaka mot det amerikanska laget. Det var ett stort samtalsämne här. Att skulle USA nu ha vunnit, vilket man inte gjorde, då hade det varit svårt att skaka av sig känslan av att det var Trump och det var påtryckningar från Vita huset som låg bakom. Från amerikanska sportkommentatorers håll så ville man ju att skulle laget vinna så skulle det vara på egna meriter.
Ja, precis. USA förlorade ju sin åttondelsfinal mot Belgien då. Men Simon, hur tror du att diskussionerna hade låtit om USA istället hade vunnit?
Ja, men det hade blivit det som Gina säger. Om man vunnit den här matchen så hade ju diskussionerna varit att man gått vidare på grund av politiska påtryckningar i princip. Och det hade varit synd, för landslaget i USA har ju fram tills den här Belgien-matchen haft en framgångsrik VM-sommar på fotbollsplanen, vilket har bidragit till ett enormt ökat intresse för den här sporten i USA som annars sker i skymundan. Det har ju slagits tittarrekord på tv, barerna inte bara i VM-städerna utan till exempel här i Austin också har varit fulla under matcher, särskilt när USA spelat. Sen är det ju inte på en europeisk eller sydamerikansk nivå än, men det hade ju antagligen satt lite käppar i hjulen för fotbollen i USA med sådana här samtal då som hade kunnat eskalera, där man hade sagt att det fanns för mycket politik som påverkade resultatet. Jag tycker att det är intressant trots att de förlorade, och bara kolla vad folk ändå tyckte om att Trump la sig i. Och det finns vitt skilda uppfattningar kring om det var rätt eller fel av Trump att ringa upp FIFA. Och de här reaktionerna ligger inte nödvändigtvis i linje med ens politiska uppfattningar heller. Dels finns det de som tycker att politiker ska hålla sig borta från idrotten helt och hållet. Och sen finns det de som tycker att det här är ett solklart exempel på att Trump alltid försöker lägga sig i och vill styra hela världen. Och känner också då att han skämt ut hela USA och förstört för landslaget i och med sitt beteende. Men så finns det också, och det här tycker jag är den mest intressanta gruppen då. Det finns någon som tycker att det var helt rätt av Trump att göra det han kunde för landslagets och för folkets, för fansens skull. Att det här var ett sällan skådat exempel av en politiker som faktiskt gjorde något konkret för den breda massan, för att det skulle bli bättre för dem då om Balogun skulle få spela. Och där tycker man ju också att det inte borde vara Trump som ska kritiseras för det här, utan FIFA då som agerat.
Ja, och det var ju också en del av Trumps förklaring. Han tyckte att när vi har ett sånt här evenemang så borde också de bästa spelarna vara med på det evenemanget.
Precis. Och det är ju någon form av showbiz-tankesätt som Trump har där. Har man en film så ska bästa skådespelaren vara med. Har man en konsert ska bästa artisten vara med. Har man en match så ska bästa spelaren vara med. Det är ju logiskt om man tänker det från det perspektivet på något sätt. Från ett entertainment- och underhållningsperspektiv. Det är väl där det krockar också. Där fotbollen är helig på något sätt då. Bland fotbollsfans runt om i hela världen. Där det ska handla om rättvisa och det som sker på planen. Och domaren dömer och inte då vad som är bäst utifrån något underhållningsvärde och pengar och sådär.
Men precis som Gina var inne på, så har ju det här fått kritiker att peka på liksom korruption och politisk påverkan. Hur problematisk är den där typen av kritik för Trump?
Alltså för Trump tror jag inte att det är särskilt problematiskt. Jag tror han inte bryr sig så mycket om sådana här anklagelser. Inte i det här fallet i alla fall. Och då hade han inte heller stått på de här presskonferenserna och berättat så stolt om sitt samtal. Utan det är ju för FIFA det här blir ett större problem. Ett FIFA som har haft ifrågasatta kopplingar till Trump redan då, till exempel i och med det här så kallade fredspriset som man gav till Trump i vintras. Det här att det är ett värdland då med en president som man berömt så mycket tidigare som får den här fördelen, som inte någonsin egentligen har skett i VM-sammanhang i modern tid. Det kommer, tror jag, skriva in sig i historieböckerna för lång tid framöver.
Vi ska avsluta dagens podd, men innan vi gör det, Gina, vad har du inte kunnat släppa från den här väldigt händelserika veckan som varit?
Ja, mycket den här veckan, men en sak som jag har svårt att släppa förutom allt det vi har pratat om, det är hetsen som uppstår i den här stan när det släpps en ny het politisk bok. Och vi har ju pratat i podden tidigare om den nya boken som två New York Times-journalister har släppt. Den heter Regime Change, Maggie Haberman och Jonathan Swan. Och det här är ju två journalister som har bra källor på insidan i Vita huset, så att därmed är det hett eftertraktad läsning för politiskt intresserade. Och det har varit sånt tryck efter den här boken så att den verkar vara slutsåld på många håll. Och ni kan ju tänka er då hur det är i de politiska nördarnas huvudstad. Det har varit rusning till bokhandlarna trots 40 grader värme. Det är köer, det är väntelistor, det är olika chattgrupper som tipsar varandra om hur man ska få tag i ett exemplar. Jag har faktiskt lyckats lägga beslag på ett ex, men det var en kamp kan jag säga. Jag kan inte uttala mig om innehållet än, för jag har inte hunnit läsa. Men den politiska bokhetsen i Washington, den är svår att släppa.
Washingtons version av en ny Harry Potter-bok som släpps, eller
precis,
något liknande.
Så är det.
Simon, vad har du inte kunnat släppa?
Jag fattar mig kort och håller mig kvar i den här Belgien-USA-matchen. Jag kan inte släppa Belgiens dans till YMCA-låten efter vinsten mot USA. Och de dansade ju sådär som Trump brukar göra efter sina tal till den låten. Respektlöst mot Trump, tycker vissa. Den ultimata trollningen mot en president som annars själv älskar att trolla andra, tycker andra.
Mm, kan vara värt att gå in och leta upp en sån film. Simon Isaksson var med från Austin, Gina Lindberg från Washington, producent idag var Anna Ulfklo. Jag heter Esmeralda Egrup. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!